Välkomna till podcasten Från Södertälje till, där jag kommer att försöka träffa så många av alla Södertäljes idrottsambassadörer jag kan. De som tagit sig från sina moderklubbar i stan och provat lyckan i allt större klubbar och större länder. Hur är det egentligen att spela utomlands? Och vad är egentligen det första en stjärna gör när de kommer tillbaka till Södertälje efter säsongen? Har de till exempel en favoritfrisör? Och vart fikar de helst? Häng med så får vi svaren här. Från Södertälje till. Välkomna till avsnitt 4 av podden Från Södertälje till med Daniela Chamoun. Välkommen.
Tack.
För alla som inte vet vem Daniela Chamoun så kan du väl presentera dig och lite vad du håller på med.
Ja, mitt namn är Daniela Chamoun som sagt. Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Idag pluggar jag till socialpedagog ute på Tollare folkhögskola. Och är tränare i Södertälje United i Södertälje, damdivision 1. Och spelar själv fotboll, futsal ska vi säga, i Falcao som bosätt sig i Botkyrka. Så det är lite kring mitt liv.
En pluggande fotbollstjej alltså. Mm. Vad kan vi börja då? Men vart i Södertälje är du uppvuxen?
Jag är uppvuxen i Hovsjö. Där har jag bott i mina 25 år. Sista 3 åren flyttade jag till Eneta. Men man kan säga att under hela min uppväxt så har jag bott i Hovsjö och växt upp där med nära och kära.
Ja, då antar jag att du har gått i Hovsjöskolan.
Yes.
Och vidare därifrån till?
Jag gick i Hovsjöskolan. Ja, på den tiden så var det Gröndalsskolan först då. På grundskolan och sen på högstadiet så var det Hovsjöskolan. Därefter så gick jag gymnasiet på Igelstavikens gymnasium och då valde jag att plugga till samhällsekonomi / idrott då. Det var väl enda skola eller gymnasiet där vi hade idrott och med mitt brinnande för fotbollen så var det ett ganska enkelt val för mig.
Hade ni fotbollsprofil där också när du gick där? Jag vet att vi pratade med Nair tidigare avsnitt här och han gick ju också på Igelstad och han hade ju fotbollsprofil som inriktning på Igelska. Fanns det för tjejer också?
Ja, det fanns det. Jag hade ju fotboll som inriktning då. Många i min klass hade sin inriktning. Många hade innebandy, ishockey, simning, basket och så vidare. Men jag hade ju min inriktning. Så när vi skulle till våra eller träningslektioner så gick man alla åt varsitt håll.
Ja, okay.
Så jag var väl på fotbollsplan för det mesta.
Precis. Och fotboll då som är din sport. När började du med fotboll?
Man kan ju säga att jag har växt upp med fotboll. Min bror Karam har ju själv spelat fotboll. Min pappa spelade fotboll för länge sedan när han liksom i sina yngre dagar. Så vi är en liten fotbollsfamilj egentligen. Sen har jag liksom när jag var 5-6 år gammal så spelade jag väldigt mycket med killarna ut på gården med mina kusiner, släktingar. Det var bara jag bland grabbarna liksom ute på gården och det var väl där det började kännas liksom att det här var någonting för mig och sen började jag spela i ett lag när jag var 12-13 år gammal och det är ganska sent om man jämför med andra idrottstjejer liksom överlag. Och då började jag spela assyriska när jag var 12-13 år. Och då var det liksom bara några kompisar eller liksom ett sammansvetsat lag som man fick ihop lite tjejer. Och därefter så började ju karriären ta fart.
Okej. Okay. Ja, 12 år. Det är ju ganska sent egentligen om man tänker till skolning av fotbollsspelare för då börjar man ju relativt ung redan vid 4-5 års ålder. Det är ju vanligt att man har börjat faktiskt. Men du kanske fick din skolning ute på gatan eller på gården så att säga istället.
Ja, alltså det är där jag har fått min fotboll ifrån liksom. Det är där jag har brunnit för det och känt att nej men jag är sen blev man ju bättre och bättre och liksom grabbarna tyckte själva att det var kul att jag var bland dem så det var liksom inget jobbigt för mig på det sättet så jag kände bara att det var kul att liksom vara där och sen är ju man ska inte jämföra dam- och herrfotbollen på det sättet men det är ju en jävligt stor skillnad ändå killarna har ju en helt annan fysik, en helt annan speluppfattning och liksom så. Och där kunde jag träna upp mitt spelsinne och min teknik som jag idag har och är känd för liksom. Så det är där jag har fått väldigt mycket ifrån, och jag ångrar inte en sekund att jag var ute och lekte med killarna. Nej. På gården.
Men vad var anledningen till att man började spela redan så sent som vid 12 års ålder? Var det bristen av lag i Södertälje, eller var det att du fick upp ögonen eller fick reda på att det fanns ett lag vid 12 års ålder, eller vad var anledningen att det tog så lång tid egentligen?
Min tanke var aldrig att jag skulle börja i ett lag, och sen var det dåligt på flicksidan i Södertälje generellt för just fotboll. Med tanke på att det är väldigt mycket liksom, med etnisk bakgrund här, och fotboll är inte så stort för tjejer på den sidan som det är för killarna. Men min tanke var aldrig att jag skulle spela fotboll för något lag, utan jag tyckte bara att det var skitkul att spela med killarna ute på gården. Och vi spelade liksom från morgon till kväll varje dag. Jag hade aldrig funderat eller tanke på att jag skulle spela i ett lag och sen liksom vidareutveckla mig och komma liksom högre upp i divisioner.
Nej.
Utan jag spelade bara för att jag hade kul.
Det var mer ett fritidsintresse.
Precis, det var en hobby för mig liksom. Sen så tog jag syriska liksom kontakt med mig och ville sätta ihop ett lag. Och på den tiden så var det väldigt mycket Hosjökuppen på sportlovet. Och där fick väl många upp ögonen för mig liksom, och så ville de starta ett assyriska flicklag, och så ringde de och liksom tjatade och tyckte att det är klart att du ska komma och spela för oss. Ja. Och liksom så, och det var nästan inget tvivel, jag sa inte nej, utan jag tyckte att det är klart att jag ska göra det, och det var väl bara kul, och därmed så tog ju karriären fart liksom.
Ja, precis. Nästa fråga är vad du hade för målsättning som ung då, eftersom nu började du ändå relativt sent, men efter 12 års åldern där, om man ser framåt, som du sa att folk började få upp ögonen för dig där, när började du känna att det var så här, men shit, fotboll är ju faktiskt någonting som jag skulle kunna satsa helhjärtat på?
Det var ju liksom när jag blev 14 år och blev uttagen till distriktslagen i Sörmland då. Och det var väl där man var ute på olika liksom läger och olika kupper med kuppkommunal och sådana saker för distriktet. Och det var ju väldigt många som hade ögonen på en och kollade på en liksom när man spelade. Och det var från massa olika klubbar, sen var det liksom från landslaget och så. Så det var väl liksom när jag var 15 år gammal när Hammarby tog kontakt med mig, och när jag var med i flicklandslaget, blev uttagen där liksom, där jag kände bara wow, det började liksom ta fart. Ja. Och då var det verkligen liksom att det här är någonting jag ska satsa på, med tanke på att jag är bra och många har sett mig liksom bra också. Ja. Och jag är väl uttagen av en anledning, och annars hade jag väl inte varit uttagen. Så det var väl där och då jag kände liksom att ja, det kanske är dags att ta nästa steg.
Ja. Hur är det att komma från Södertälje då, som har haft ganska negativt tal kanske redan på den tiden när du spelade, och framförallt med att kanske tänka på att du bara hade spelat fotboll, om man ska säga organiserat, i 3 till 4 år, kontra kanske de som du konkurrerade mot som kanske hade spelat i 8-10 år? Var det någon skillnad att kanske säga så här, om jag kommer från Södertälje, var det någonting som var det någon motgång eller någon medgång liksom med att vara härifrån och inte ha spelat organiserad fotboll på samma sätt som alla andra?
Nej, det kan jag inte känna, men det man kan tänka idag som jag saknade då, det var väl väldigt mycket fysiken. Här var det liksom bara gatufotboll och liksom bollen ska alltid vara med. Det var ju liksom ingen löppass eller liksom styrkepass på det sättet. Här var det bara att du ska ha en boll och så ska vi liksom spela fotboll. Medan de andra som var liksom skolade sen barnsben hade liksom byggt upp grunden på något sätt, och det saknade jag. Men för mig var det liksom inga konstigheter, utan jag var medveten om det, och jag brann ändå för fotbollen. Med tanke på min enorma vilja och vinnarskalle, så kunde jag inte känna någon skillnad på det sättet. Nej. Jag kände mig liksom mycket bättre än alla andra ändå.
Ja.
För att det är ändå fotboll vi spelar och inte löpning.
Nej,
så var min tanke hela tiden.
Ja.
Och på det sättet så tyckte jag inte att det var jobbigt på något sätt. Men nej, självklart fick jag alltid kämpa 110 istället för 80.
Ja, precis. Finns det något med att komma från just Södertälje då, som har gjort att du har tagit dig dit idag? Jag menar, har du haft någon... Har du liksom fått kriga, som du sa, du har fått ge 110% hela tiden. Men är det som har gett dig liksom den framgången i din karriär ändå? Att just komma från Södertälje och kanske behövt ge det där lilla extra?
Det är klart att min uppväxt har ju liksom speglat in i mitt sätt att vara. Jag är ju liksom uppvuxen på ett helt annat sätt än vad de andra är. Och självklart så har det ju betytt väldigt mycket för mig också. Liksom det här med att våga ta för sig och ändå spela med killarna ute på gatan varje dag, vilket de andra inte gjorde, kände jag liksom att jag alltid var ett steg före. Både tekniskt och ändå spelmässigt, alltså tankemässigt.
Ja.
Spelsinnet var ju helt annorlunda för mig. Och det är klart att jag kunde känna liksom att det har jag fått med mig tack vare att jag kommer från en helt annan kultur, från en helt annan liksom uppväxt där vi har en helt annan bild på det hela. Mm. Det är liksom inte att vara den här snälla flickan.
Nej,
på något sätt.
Precis.
Utan
man får kriga sig,
man
fram,
får
slå
vara,
sig fram.
Ja, man blir lite härdad om man säger så. Och det är jag bara glad över idag, att jag liksom fick handskas med det i min uppväxt. Och det har jag ju fört med mig väldigt mycket i mitt liv liksom.
Ja.
Och min uppväxt och min fotbollsframgång och motgång liksom, där borta. Så det är klart att det blir annorlunda.
Mm. Om vi går vidare lite mer på din egen karriär då. Moderklubben var ju Assyriska. Sen gick du vidare till Hammarby som 14-åring.
15-åring, ja.
Precis. Och efter Hammarby så gick du till AIK. Och nu är du alltså i Tuff, Telge United FF, som, ska man säga, spelande tränare. För du fick ju faktiskt göra något inhopp nu på slutet av säsongen faktiskt.
Ja, eller tanken har ju aldrig varit att jag skulle spela. Tanken har ju alltid varit att jag ska vara tränare bara i Telge United. Med tanke på min bakgrund med mina skador och sånt så har jag liksom ändå sagt att jag har lagt av med fotbollen. Men med tanke på hur det har varit i år i Telge, så med mycket skador och sjukdomar och tunn trupp, så har jag faktiskt varit tvungen till att ställa in skorna igen och knyta på mig dem och köra. Men det har gått bra. Och man kan väl kanske kalla det lite som en avvaktande spelande tränare.
Ja, precis. Om vi går vidare på Södertälje, hur tror du att det kommer sig att Södertälje inte har haft något? Alltså om man tänker på Södertälje som stad, så har vi ju faktiskt ganska framgångsrika lag med både SM-guld i de flesta olika sporter. Men just fotboll på damsidan har vi faktiskt inte haft något. Nu vet jag att Tuff har varit uppe i division 1 en säsong. Men högre än så har vi inte riktigt kommit. Vad tror du, alltså hur tror du det kommer sig att just damfotbollen i Södertälje inte har kunnat ta det där klivet som många andra sporter inom damidrotten faktiskt har gjort?
Det är en bra fråga. Alltså det är väldigt svårt. Södertälje är liksom en liten stad om man jämför med liksom grannstäderna som Eskilstuna, Nyköping eller Stockholm som är närmast liksom. Och där finns det väldigt hård konkurrens på just damsidan. Det finns ju liksom klubbar som spelar i högre divisioner och som finns i samma division också. Det är helt annorlunda. Och sen är det ju liksom, sen är det ju lite tufft för Stockholms tjejer att liksom komma ända till Södertälje och spela för ett division 1-lag i Södertälje när det finns i närheten av dem. För min del var det lite annorlunda. Vi hade inget elitlag i Södertälje, vilket gjorde mig tvungen till att pendla till Stockholm och spela på elitnivå på den sidan. Och därför liksom så var man ju nästan tvungen till det. Nu när det är ombytt så är det inte så jätteenkelt att liksom värva spelare från Stockholmstrakterna när det finns så mycket för dem i närheten av dem.
Precis.
Men det vi kan göra här är ju ändå att vi som små klubbar som Södertälje FK, Enhörna, Pershagen, gärna liksom de här klubbarna som finns runt om Södertälje att ändå liksom vilja ta fram unga spelare, att kunna liksom komma på högre nivåer, att kunna klara av att spela i division 1 och så småningom liksom elitettan och damallsvenskan, såväl när det klivet tas upp. Och där är det väldigt viktigt för de personerna som arbetar inom damfotbollen att man verkligen jobbar åt ett och samma håll allihopa. Att det inte kanske blir likadant som det är lite på här sidan. Nej. Om man ska vara lite kritisk mot dem också. Nej,
och som sagt, din moderklubb är ju alltså Assyriska FF. Varför tror du att Assyriska och Syrianska då, som är de två stora elitklubbarna på här sidan just nu, varför tror du att de inte har haft elitlag eller damlag på samma sätt som de flesta andra? Jag menar, Assyriska är väl den klubben som spelar i Superettan flest säsonger i Sverige, och Syrianska har ju legat i Allsvenskan flera år och Superettan också. Jag menar, det borde ju finnas damlag, även fast det kanske har varit svårt någon gång att få fram damer som vill spela fotboll, så känns det som att sådana elitklubbar borde ändå ha satsat och försökt få fram damlag.
Återigen, om vi ska komma in på kultur och liksom lite vad som är rätt och fel, så har ju tjejer aldrig liksom varit så eftertraktade. Nej. Att det ska vara en idrott för dem att spela fotboll på det sättet som det är väldigt naturligt för killarna. Och därav tror jag att man satsade väldigt mycket på här sidan. Och för att det var väldigt mycket killar i yngre leden också, där man kunde starta upp pojklag. Ja. I alla årskuller, vilket gjorde det enklare för både Syrianska och Assyriska att satsa mer på dem. Och därav så skiljer det väldigt mycket från damsidan, där det inte är lika eftertraktat. Nej. Där vi inte är så många som spelar fotboll. Och gör man det, så har det liksom varit på flicksidan, på ganska liksom bara för skojs skull.
Ja,
och för att det har varit liksom en kul grej. Det har aldrig varit någon tanke bakom att satsa väldigt mycket och liksom högt upp.
Nej.
Och det är väl det jag tror skillnaden är liksom.
Ja.
Och sen finns det ju skillnader där man liksom tycker att tjejer inte ska spela fotboll. Ja, och det är väl, det tillhör väl liksom någon typ av kultur eller
det,
liksom.
Ja, men det är väl någon liten norm som har levt kvar sen förra år, eller sen förr i tiden i princip.
Yep.
Och det har väl inte varit lönsamt kanske för Södertäljeklubben att faktiskt lägga ner pengar på ett damlag som kanske inte genererar lika mycket pengar. Daniela är en av de få Södertälje-tjejer med erfarenhet av Division 1, damallsvenskan och landslaget. Men efter att få knäskador satte stopp för karriären har nu hittat tillbaka på planen, inomhus och under tak. Nu är det futsal som gäller. Där har hon även hunnit med att vinna inofficiella VM med Sverige och tror att inom en snar framtid kommer det att finnas ett officiellt damlandslag i futsal. Tränarkarriären fortsätter, men vart kommer den att ta henne? Och hur är det här med tekniken? Var den faktiskt vassare än diamantbollsvinnaren 2017 Kosovare Aslani en gång i tiden? Fortsätt lyssna så får vi se. Just nu spelar du inte vanlig fotboll, utan du spelar ju faktiskt futsal, som är en form av inomhusfotboll då, ska man säga. Och du är ganska framgångsrik där också. Ni har ju vunnit inofficiella VM, tog brons i inofficiella VM. Vad ser du för satsning där? Är det en futsalsatsning, eller är det bara någonting som man håller igång på istället för vanlig originell fotboll?
Ja, det var samma sak där. Tanken var aldrig från min sida, att när jag blev kontaktad av Albert som är sportchef och huvudtränare för herrarna idag, så var det mest att det liksom, jag skulle få ihop några tjejer dit och att vi skulle spela futsal inomhus. Och jag har ju alltid brunnit för futsal, liksom fotboll inomhus, precis. Med tanke på min teknik och så jag har alltid tyckt att det är mycket roligare än utomhus, men det har aldrig varit så eftertraktat.
Nej, futsal har väl kommit egentligen de senaste 3-4 åren kanske egentligen.
Mm. Och på damsidan så har det väl kommit nu på senaste 2 åren, där det liksom exploderat. Och min tanke har aldrig varit liksom att jag skulle spela på det sättet, med tanke på mina korsbandsskador som jag har i båda knäna, så tog jag aldrig det på allvar. Så när jag var där på första andra träningen så var jag väldigt tydlig med tränaren att jag kunde liksom, jag tog det lite som en latch, att jag kunde liksom stå i mål och kanske vara en flygande målvakt liksom.
Precis.
Men ju mer man var där på träningarna och liksom insåg att nej, det här är ändå någonting för mig och det här är någonting som jag verkligen älskar, så var det ett ganska enkelt val att komma överens med tränaren att jag tränar i den mån jag klarar av och spelar i den mån jag klarar av. Och därefter så bygger jag upp kroppen på gymmet liksom, att jag behåller fysiken så att jag liksom förebygger mig själv från skador och så vidare.
Ja.
Så sen blev det faktiskt en intensiv säsong. Det blev en inte lite som vi har tänkt oss, men med tanke på att det var första året och så förlorade vi semifinalen. Vi visste att vi var bra liksom, att det är ändå kul att spela nu. Sen efter det så åkte vi till Spanien som ett inofficiellt liksom svenskt damlandslag. Men där mötte vi faktiskt riktiga futsal-landslag. Så som USA, Australien, Spanien och många andra lag som liksom är riktiga futsal-landslag. Så var det ändå starkt och av oss och ta en bronsmedalj.
Vad hade man för målsättning innan ett sånt inofficiellt VM för Sverige då, som kanske inte har, som inte haft ett landslag på samma sätt? Hur åker man till en sån turnering och vad har man liksom för mål inför en sån turnering? Vad hade ni för mål när ni åkte dit?
Vårat mål, vi hade ju en svår grupp. Vi hade ju liksom Spanien, USA, Frankrike i våran grupp. Så när man hör de länderna så vet man ju ändå liksom att shit, då tänker man lite som på här sidan att det ska vara riktigt bra lag. Och det var ju den tanken som slog en liksom direkt när vi fick gruppen. Och våran första tanke liksom var ju bara att första målet är ju liksom att ta sig vidare från gruppen. Och därefter tar vi en match i taget. Men vi kom faktiskt etta i gruppen och det var ju lite över förväntan.
Ja, precis.
Så visst blev man ju liksom glad och stolt över det. Sen så förlorade vi kvartsfinalen. Nej, semifinalen. Förlåt.
Mm.
Semifinalen. Och så spelade vi en bronsmatch om bronsmedaljen. Och där vann vi mot Ryssland. Så visst känner man liksom att nu har man gjort ett sånt mästerskap och man vet ju att man håller på den nivån. Och det är klart att man ser fram emot det och liksom vill satsa på det väldigt mycket nu.
Man måste fått lite mer smak efter att man åker och kanske inte har några förväntningar. Om man har Spanien och Frankrike i gruppen och så kommer man faktiskt hem med en medalj. Nu var det en bronsmedalj, men ändå att man kommer hem, då måste man ju få lite mer smak. Och kanske om dig som sagt att du inte egentligen ska spela så seriöst, då måste man få lite mer smak och vilja ha mer och vilja liksom kanske representera Sverige ännu mer, men att satsa lite mer på futsalen.
Ja, men som sagt, nu har det exploderat väldigt mycket både på herr- och damsidan. Nu har det liksom till och med varit snack om att Sverige vill faktiskt starta ett damlandslag för futsal. Och man är ute efter en förbundskapten och liksom så. Och det finns ju ändå många bra lag med bra spelare. Och jag tror att det kan bli någonting om man från förbundets sida verkligen tar tag i det och inser liksom hur stort det kan bli.
Ja,
med tanke på att det ändå finns många länder som ändå har ett riktigt futsal-landslag, så vore det liksom väldigt bra. Och sen var det ändå liksom som ett litet kvitto för förbundet också när vi som ett inofficiellt lag åker till Spanien och liksom kommer hem med en bronsmedalj, så får man ändå upp ögonen för Sverige och svenska spelare här, att det verkligen finns potential hos många. Så visst blir man ju liksom glad och stolt över det.
Ja. Om vi går vidare sen, du har gjort både landskamper nu då, eller inofficiella landskamper i futsal, men du har även gjort det inom din aktiva originella fotbollskarriär. Du har ju spelat både F15-läger, landslagsläger. F18 var väl första riktiga landskampen. Sen har du spelat F19 eller U VU 19, ja, precis. Och då har du faktiskt spelat med både Kosovare Aslani som är en stjärna i A-landslaget och ute i, ja, hon är väl en frontfigur egentligen för hela damfotbollen, och Sofia Jakobsson som också är en väldigt stor stjärna inom det svenska damlandslaget som också har varit utomlands. Hur har det varit att faktiskt sätta på sig den svenska landslagsdressen i officiella VM och EM-landskamper och så som du har spelat?
Nej, men det är klart att det har ju liksom, det har ju varit ett av mina mål varje gång, med tanke på att jag ändå fick en blixtfart från 12-13 års åldern och ändå spelade i damallsvenskan när jag var 17 och därefter blev uttagen på F15-landslag och F18, F19. Det är klart att jag blev oerhört liksom stolt både över mig själv och över liksom att jag ändå får representera Sverige från lilla Södertälje liksom, att man ändå fick synas på det sättet. Och att Södertälje ändå har väldigt många som kan bli hur bra som helst. Och det är ändå liksom kul att man på något sätt fått upp ögonen för andra. Att vi ändå har många som kan bli hur bra som helst.
Ja, absolut.
Och sen att lilla jag blev uttagen liksom, till landslaget, så var det en oerhört stolthet för min egen skull också. Och även för familj och liksom vänner här.
Det som behövs väl alltid någon från sån här, som man tänker från Södertälje, att det behövs ju kanske någon tjej som faktiskt visar vägen att det går att lämna Södertälje eller ta sig till en Stockholmsklubb och vidare ut i landslaget och kanske ut i världen om man nu skulle ta det så. Men det behövs ju alltid någon som bryter den där isen. Och det var ju faktiskt du nu, att du gick från Södertälje då vid 15 års ålder och ändå tagit dig till landslagsnivå, inte på A-lagsnivå nu då, men ändå F19. Och då är väl den stora frågan, var du faktiskt bättre än Kosovare Aslani när ni spelade F19-landskamper?
Ja. Nej, men man har ju lite olika alltså, spelstilar. Min spelstil var ju väldigt mycket teknisk, vilket många tyckte att hon också var. Men
hon var inte lika duktig som du tekniskt.
Om man frågar folk utifrån så tror jag att många blir förvånade över den tekniken jag har. Och faktiskt blir jag lite förvånad över mig själv också. Hur jag som tjej liksom har den tekniken. Det var väl en av grejerna också, och liksom att med min speluppfattning och liksom brinnande för fotbollen ändå liksom gjorde att ändå killarna tyckte att det var jävligt kul att spela med mig också, vilket jag känner och vet. Och sen var det väldigt kul att liksom höra från alla runt omkring mig att jag är så jävla bra. Ibland är det lite svårt att kanske
ha fötterna på jorden fortfarande.
Precis, när man är i den åldern och när man hör så mycket liksom positiv
feedback
från övriga, så får man liksom lite att man blir, tittar upp liksom upp i vädret och känner att fan, jag är så jävla bra. Men om vi går tillbaka till den frågan, så tror jag inte många har den tekniken jag har. Och inte minst Kosse.
Känner man lite så här, ångrar man lite, eller tycker man att det är lite så här jobbigt när man ser kanske vart hon har kommit? Ni var ändå på samma nivå då. Och sen får man väl, beroende på vem man frågar, så får man väl höra vem som är bättre då. Men att man tänker att dina skador efter det, för du drog ju korsband innan du var med i F19. Och ett efter, va? Eller var båda efter?
Båda var efter.
Båda var efter, ja. Kan du känna lite så här att det är lite jobbigt att tänka på det, att vart hon är idag, eller många av dem som du spelade med då, men just Kosovare som är så framgångsrik, att du känner att shit, jag hade också kunnat vara där om det inte var för mina båda korsbandsskador eller skadorna som man haft under sin karriär?
Jobbigt tycker jag inte att det är, att jag ser liksom att de har blivit, eller Kosse i det här fallet, har blivit framgångsrik på det sättet, utan hon är en jävligt duktig spelare. Hon har liksom, hon har stor potential som hon har liksom tagit med sig vidare och ändå liksom lyckats. Och Kosse är liksom en vän till mig också. Vi har ju spelat ihop och liksom känner varandra, vi är samma årskull. Men att jag tycker att det är jobbigt att hon är där och inte jag, det tycker jag inte.
Känner du att det är jobbigt att du inte fick chansen att försöka ta dig dit, om man tänker på dina båda korsbandsskador?
Jag känner lite mer att jag har haft otur med mina skador, att det har varit ett stopp för mig. Och jag kan känna idag att hade jag inte haft mina skador så
hade
tror jag
du
att jag hade
emot,
kunnat komma på den nivån.
Då hade du tagit emot diamantbollen på fotbollsgalan som var i måndags.
Nej, det kan jag inte lova. Men jag
kanske.
Kanske, det vet man inte. Men jag kan nog känna att jag hade tagit ett större kliv om jag hade fått fortsätta utan skador. Mm. Men jag är ändå glad och stolt liksom, över mig själv och över det jag har åstadkommit med. Liksom, ändå, både med och motgångar. Sen ska man ändå tänka att livet är mer än så också. Jag ser saker och ting från ett helt annat perspektiv idag mm. som jag kanske inte hade gjort om jag inte hade haft mina skador exempelvis. Men idag är jag väldigt glad och tacksam över att jag faktiskt kan spela futsal, vilket jag brinner för mer än vad jag gör för utomhusfotbollen mm. om jag ska vara helt ärlig. Så alla har väl sina vägar och jag tror att Gud planerade sin väg för mig mm. och det var väl den här vägen.
Mm.
Så jag är glad för alla andra skull och det är bara att önska alla lycka till. Liksom.
Och du ska vara stolt över din karriär som har tagit dig långt och du har uträttat mycket så att du ska vara väldigt stolt över din aktiva karriär. Men om vi går vidare nu och ser på framtiden då, är det Daniela Chamoun som kommer vara en tränare inom vanlig fotboll då, i framtiden? Kommer du fortsätta träna tuff? Kommer du försöka gå vidare? Eller är tränarkarriären bara ett sätt att hålla dig kvar i fotbollen? Eller är det någonting som du faktiskt skulle kunna satsa på?
Jag vet faktiskt inte hur mycket jag ska satsa på tränarkarriären. Så, men just idag så med tanke på mitt brinnande för fotbollen och engagemang så... Och att jag faktiskt inte kan utöva idrotten utomhus på samma sätt som jag kanske hade önskat mig. Så var det ett väldigt enkelt val för mig att gå en tränarutbildning och faktiskt utbilda mig till tränare. Att kunna liksom vara med och forma andra spelare, utveckla andra spelare till att bli hur bra som helst. Mm. Och med min kunskap och erfarenhet så tror jag att jag faktiskt kan... dela med mig det jag har i bagaget. Och nästa år står jag som tränare för Tele United återigen.
Mm.
Så sen efter det så kan jag faktiskt inte svara på hur det ser ut.
Nej, men det är bra och det kommer vara kul för du behövs och sådana som du behövs inom Södertälje och inom Södertäljeidrotten för att lyfta den framåt, speciellt kanske på damsidan inom fotboll där det faktiskt behövs mer krafter än som kanske finns egentligen. Men om vi går vidare från din karriär till våran lilla Södertäljeruta så är första frågan, vad har du för relation till Södertälje just nu?
Jag har väldigt goda relationer. Jag, som sagt, jag är född uppvuxen här. Jag har min familj som bor här, mina syskon som bor här, släkt och vänner. Så man kan säga att Södertälje är hjärtat.
Mm. Och när du kommer hem, nu har inte du haft din aktiv karriär någon annanstans, men när du kommer hem från kanske semester eller varit borta, vad är det första du gör när du kommer till Södertälje?
Det första jag gör, det är väl liksom att bara ta det lugnt och träffa familj, vänner framförallt, som jag inte har träffat eller varit med.
Mm.
Det är den här gemenskapen, familjära gemenskapen som jag känner är oerhört viktig för mig och det är det första jag gör, det är träffa mina nära och kära.
Mm. Om du har varit borta någon gång eller om du är hemma och verkligen vill äta eller fika någonstans eller vart beger du dig då?
Då beger jag mig till kaffetratten.
Kaffetratten, det är där faktiskt vi sitter just nu och spelar in den här podden. Skulle du kunna tänka dig att avsluta karriären då i en Södertäljeklubb om vi säger att du skulle gå vidare med fotbollskarriären, tränarkarriären eller futsalkarriären och så säger vi att det finns ett Södertälje-lag som öppnar en futsal. Skulle det kunna vara någonting att avsluta allt som har med fotbollen att göra? Ditt sista år inom fotbollen, skulle du kunna tänka dig eller skulle du vilja att det skulle vara i en Södertälje-klubb?
Tills dess har jag nog slutat med karriären.
Det är så.
Men Visst är jag glad idag över att det finns ett liksom division 1 dam i Södertälje, vilket inte fanns när jag spelade, och jag hade nog önskat att det fanns ett division 1 lag i Södertälje när jag var i den åldern. Mm. För då tror jag jag hade liksom, då hade många kommit och kollat på mig på ett helt annat sätt. Nu är ju Stockholm inte så långt, men det blir ju lite annorlunda. Nu kommer ju kanske närmaste familjen var ju alltid där liksom, och närmaste vännerna så, men jag tror att människorna som man känner här och allt runt omkring, så hade det nog kanske sett lite annorlunda ut. Det hade jag nog önskat också, men nej, jag lägger av innan
det. Yes. Och sen till den viktigaste frågan då innan vi avslutar, vart i Södertälje äter du kebab helst?
Roxygrillen.
Ja, då tackar vi Daniela för den här intervjun. Tack.
Tack Koffe, tack.
Jag vill passa på att tacka er för att ni har lyssnat på detta och alla andra avsnitt. Och så vill jag tacka min ljudproducent Andreas för hjälpen med alla klipp. Och sen vill jag önska er en god jul och gott nytt år. Så ses vi 2018 med nya spännande gäster.